Hallå du!
Ja, hallå.
Hej, hur är läget?
Jo, det är bra. Du ringde och väckte mig skittidigt morse.
Ja, jo, men jag... Ja, i och för sig, det var inte skittidigt här. Klockan var ju typ 2 här.
Nej, men första gången ringde du typ 8 på morgonen här. Det måste ha varit... Vad blir det? 12 för dig?
Gjorde jag det?
Ja, ska vi säga. Nu går jag in i bevismaterialet här.
Ja.
Fan, det står inte. Ja, jag tror att, men det var också för att jag råkade vakna mitt i natten.
Ja.
Så jag in och kollade mina meddelanden. Att jag inte kunde somna om. Och då såg du det som en invit. Bara, oj, han är uppe med tuppen.
Ja, nej, men jag hade ju skrivit en massa grejer till dig. Jag tror jag började skriva redan vid 11. Och då var klockan 7 på morgonen för dig.
Ja, precis, precis.
Och sen såg jag att du såg det och då skrev jag, är du vaken?
Ja, hallå.
Och då fick jag inget svar, alltså, då ringde jag.
Grejen är att det är inte bara tidsskillnad i Argentina just med de här 4 timmarna, utan allting är också förskjutet ännu längre fram. Folk käkar liksom, folk äter middag vid 10-11 här.
Ja, just det. Så du käkar lunch typ vid 3.
Folk går ut, ja, men ska man gå ut på en klubb så går man ut klockan 2.
Okej, jävlar.
Det är som att man är liksom 20 igen typ.
Ja, och sen ska man väl lägga till att jag är ju en gammal gubbe typ som går och lägger mig klockan 10 på kvällen och vaknar klockan 7:30 varje morgon.
Minst. Alltså jag försökte hålla liksom lite sådär ganska okej dygnsrytm ett tag just för att vara lite synkad med jobbet och så.
Mm.
Det är ju väldigt, väldigt svårt. Om inte ja. Omöjligt att hålla det liksom.
Mm. Ja, särskilt när du lever i ett samhälle som är helt annorlunda. Jag menar, Sverige börjar ju rulla klockan 5 på morgonen liksom.
Mm. Det är så här LinkedIn-personer som är uppe på morgonen och bara...
Och joggar till jobbet liksom.
Ja, exakt. Jag väljer att fånga dagen och göra allt med den, så därför går jag upp klockan 4 på morgonen. Jag står i duschen och edgar i en timme i kalldusch. Kuken är helt blå när jag kommer ut. Men det är jävligt bra alltså, för att du vet när kuken är helt blå, när du duschar kallt och edgar, vet du, och kuken blir helt blå, då blir det en jävla massa testosteron. Och sen så kör man rakt ut från duschen, man sätter sig, rödljusterapi, blått, rött, alla vet, lila, det är en kunglig färg.
Vad kul att du skulle säga en blå kuk, för det är faktiskt väldigt träffande för vad jag ville prata med dig om. Du, men jag har ju sett alltså den här
medvetet.
Den här könsbyteslagen har ju verkligen fått spinn nu. Eller hur?
Ja, det har
den. Den har ju varit på tapeten länge, men det har liksom inte blivit någon debatt kring det riktigt, för det är nu det börjar blossa upp lite grann.
Ja, alltså det var ju väldigt länge inte ett problem tills det blev ett problem.
Hur menar du då?
Ja, men med allt med det här. Alltså när jag växte upp, om någon ville liksom klä sig som en tjej, så var inte det så jävla konstigt. Man tyckte de var bög bara.
Ja, det är inte så konstigt.
Nej. Ja. Men nu ska man liksom, och det är så här, en hot take på det här liksom i allmänhet är ju, alltså det är så här, om du vill låtsas som att du är en tjej för att bli knullad i röven av någon som låtsas att de inte är bög, så gör det.
Ja, ja visst.
Men däremot så är det liksom att man ska kunna liksom göra då, ja, de här jävla grejerna vid 16 års ålder. Det är ju det som är grejen nu. Alltså, det blir
precis.
Så här,
det är det som är själva
och
grejen.
Och att det ska bli en laglig grej. Att man ska ändra på lagen i allt det här. Jag tycker, ja. Alltså, ett tag så var jag för det här, att man skulle få byta kön och allt sånt där. Och bla, 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 bla. Alltså juridiskt kön och allt sånt där. Men ju mer man tänker på det på riktigt så är det ju helt efterblivet. Liksom. För att det är så här,
ja.
Okej, men skit i att det är ditt lagliga dokument i så fall. Men det lagliga dokumentet behövs ju för sjukvården och för alltså det är statens relation till dig. Det är där det behövs, ja. Liksom. Och då behöver
alltså
man
för de som inte är... Jag tänkte vi skulle ta det lite från början, för att det är ju alltså den 17 april så läggs ju det här förslaget fram då om ändrad lag. Och liksom de stora förändringarna, det är ju det som du var inne på då, det är väl att dels att det införs ett tredje juridiskt kön. Och sen att det inte längre ska behöva, det ska inte krävas diagnosen könsdysfori för att få byta juridiskt kön. Men även det du sa, just att det här ska få göras redan vid 16 års ålder då, med föräldrarnas samtycke.
Man får fan inte ens dricka alkohol. Man får inte liksom gå och köpa alkohol på Systembolaget för en 4 Nej. År efter. Men du får ta ett beslut som är liksom det här.
Ja, exakt. Och det här har ju sålts in som liksom århundradets största frihetsreform. Och Moderaterna har ju liksom, Moderaterna och Liberalerna har ju gjort gemensam sak med hela vänsterblocket för att få igenom det här. Och liksom, alltså, så här, för de som tycker att det här, som inte hängt med på det här alls och tycker att det låter lite förvirrande, så tänkte jag att jag skulle försöka förklara lite grann. Alltså, så här, det finns en liten högljudd grupp som har en grej med att de definierar sig som något som, alltså om man bara ser till det yttre, så definierar de sig som något som de uppenbarligen inte är. Alltså det är någon sorts dissonans i att jag liksom, om jag bara rent vetenskapligt, alltså rent empiriskt studerade de här människorna, så skulle de falla i en kategori. Men problemet är att de säger sig vara i en annan kategori. Och det här är liksom problematiskt för att, alltså jag är ju väldigt frihetlig, så jag är liksom egentligen helt fine med att de definierar sig som de vill. Alltså jag har inget problem med det i och för sig. Men jag menar bara att liksom, likväl som de har den friheten att definiera sig som vad de vill, så har jag min frihet att få definiera dem som det jag anser att de faktiskt är. Och det här blir en krock då, för att de respekterar sällan min frihet att få definiera dem som det de faktiskt är. De vill tvinga på mig sin definition av sig själva och få mig att kalla mig, eller kalla dem någonting som de faktiskt inte är. Och jag vet att det här låter jävligt förvirrande, för det är jävligt förvirrande, men för att tala rent klarspråk så pratar jag såklart om folkpartister. Alltså, de vill jättegärna definiera sig själva som liberaler, och de har till och med liksom genomgått ett namnbyte där de har liksom konstruerat den här liksom blåa kuken som jag tänkte på. Liksom, ja, den här, exakt. Den här falliska partisymbolen i form av ett stort L då, som jag tycker, alltså så här, de får kalla sig liberaler bäst de vill. Wow, och de kan liksom stoltsera med sin falska fallosymbol. Men för mig så kommer de aldrig bli riktiga liberaler. Alltså jag hade liksom kunnat nöja mig med om de kallade sig för liksom transliberaler. Det är liksom helt okej. Och jag får i sådana fall vara någon sorts cis-liberal. Men det här verkar liksom inte vara en kompromiss som de köper överhuvudtaget. De vill liksom att jag helt och hållet ska köpa att de är liberaler. Och där blir det ju liksom en konflikt. Är du med på det?
Jag är helt med på det. Jag är helt med alltså. Det är så här, de lutar sig mot så här. Alltså, det är lite som folk som pratar om så här. Judith Butler och så här. Ja, men hon har faktiskt motbevisat att det finns kön så där. Mm-hmm. Allt det ena och det andra liksom. Det är som de här liberalerna också liksom. Det är så här, ja. De lutar sig mot så här John Stuart Mill och en jävla massa andra töntar bara.
Ja, precis.
Bara, men jag skulle säga så här, liberalism.
Ja, exakt. Men jag skulle säga så här, det här är liksom egentligen inget fenomen som hör liksom bara Folkpartiet till, alltså själva partiet Liberalerna, quote on quote, det är egentligen bara en gruppering av liksom vissa folkpartister som lider av någon sorts ideologidysfori. Det här fenomenet finns egentligen hos väldigt många andra också, alltså folk som kallar sig liberaler men egentligen är folkpartister, och de finns liksom dels i olika partier men även i ungdomsförbund framförallt.
De är ju sossar. Det är så här, vad är det som skiljer dem från sossar?
Ja, men jag vet. Och vi ska gå igenom det idag. För det här är väldigt, väldigt viktigt att reda ut, märker jag. För att det verkar finnas en tydlig ideologidysfori där ute. Så att jag tänker att vi ska slå fast det här tydligt nu. Men ett ungdomsförbund som har gått all in folkpartism de senaste åren, sen typ du lämnade, är ju SUF. Exempelvis.
Det är så helt meningslöst förbund. Ja, de har inte gjort någonting intressant på flera år.
Nej. Men alltså så här. Alltså,
det är också, de är ju inte liberala längre. Ingen av de där är liberaler längre.
Det är det här jag vill reda ut idag. Jag vill verkligen, jag vill förklara varför du och jag inte ser dem som riktiga liberaler utan som folkpartister. Alltså som är någon form av socialdemokrater. Och liksom för att göra det måste vi liksom, dels måste vi gå till grunden med vad liberalism egentligen betyder, och vi måste också gå till grunden med vad folkpartism egentligen är. Så att jag tänker att vi börjar med liberalism. Och det hör man ju liksom på ordet, alltså liberal, liberty, alltså om man kollar på Wikipedias definition av begreppet liberalism så står det, citat, en politisk ideologi med individens frihet som grundläggande värde. Alltså, det är alltså individens frihet som är det primära och viktigaste med liberalism. Och då måste vi reda ut vad är frihet för någonting. Och fri, vad skulle du säga, vad är frihet om du fick definiera det helt fritt?
Frihet är avsaknad av tvång, skulle jag säga.
Precis. Alltså om man bara tänker på det rent, alltså jag tänkte mer liksom frihet, alltså rent, alltså
jag kan ju liksom definiera, man kan ju liksom prata om den sublima känslan av frihet. Och känslan av agens, och det ena och det andra och det tredje. Men det är lite svårt att komma med den definitionen, eftersom att frihet de facto implicerar avsaknaden av tvång.
Ja, men precis. Det är någonting negativt. När du säger tvång så blir det en politisk mening. Men jag tänker liksom frihet generellt. Alltså, du kan ju säga att du är till exempel skuldfri eller att du är liksom luktfri. Alltså, det är precis som du säger, det är någonting negativt. Det liksom definieras genom en avsaknad av någonting. Alltså, du är fri från det här.
Ja, precis. Nej, men att känna sig fri är ju att känna att man har... Det är liksom... Dels så är det ju liksom avsaknaden av, alltså det är det negativa i formen av avsaknaden av tvång, men också så kan man ju i viss mån då definiera det som agensen att göra någonting.
Ja.
Men problemet är att när man definierar det som agensen att göra någonting i en politisk mening så blir det problematiskt.
Ja, precis. Alltså, jag brukar inte krångla till det.
Det är så här, ja, men typ en bra lön ger ganska stor frihet, kan man säga.
Ja, men nej.
I den bemärkelsen av att du har agens att kunna röra dig och göra olika grejer och allt sånt där.
Ja, jag vet, och det där är fel, men jag kommer komma in på varför det är fel sen, och jag tänker att vi kan ta det. Men jag ska bara säga, alltså, när jag pratar om frihet så pratar jag ju alltid om naturliga rättigheter. Det har ju du fått erfara ganska många gånger i podden, och det är alltså negativa rättigheter. Och som sagt, det har jag pratat om så många gånger, så det ska inte gå in superdjupt på det just nu, men vi måste ändå
lyssna på det. Jag har en jättelång utläggning om naturrätt, så finns det ju avsnitt som naturrätt eller fel, till exempel.
Naturrätt eller fel? Ja, nej, jag tror att vi döpte det, om du tänker på det som vi släppte sommaren 2022, så hette det
var det sommaren 2022?
Ja, jag tror det. Det heter till försvar för naturliga rättigheter.
Just det. Men jag tror att vi har gjort något mer på det. Whatever.
Tror att vi hade ett avsnitt som hette immaterialrätt eller fel. Men just det kanske var det du tänkte på. Skitsamma. Sen hade vi ett avsnitt i höstas också som hette Naturrätt Revisited, om man vill gå in mer på det.
Just det.
Men alltså, ja, så att för mig är ju liksom frihet liksom negativa rättigheter. Alltså, när jag säger naturliga rättigheter eller negativa rättigheter eller frihet eller rättigheter överhuvudtaget, så pratar jag egentligen om samma sak. Det är frihet jag pratar om. Och det fina med frihet, som jag har varit inne på förut, det är att det föregår liksom statens existens. Alltså, människan är i grunden, i teorin, fri. Men för att kunna liksom se till att människan även är fri i praktiken, alltså sättet hon ser till att hennes frihet inte inskränks, är kanske primärt genom att försvara sig eller liksom beväpna sig och försvara sig själv. Men det är också rent praktiskt så att liksom att låta vissa människor i gruppen se till att den här friheten i praktiken skyddas är ett ganska bra sätt att lösa det på. Och därför så skapar vi en stat. Och det är den här överenskommelsen mellan individerna i ett samhälle och staten som vi kallar ett socialt kontrakt. Mm. Och det fina med det här är att staten får ju inte inskränka någons frihet heller. Alltså, de är ju också individer. Alltså, de är ju bara några människor ur själva befolkningen. Och det här sociala kontraktet är det vi i praktiken tänker på som ett lands konstitution egentligen. Alltså det är själva grundidén varför vi har konstitutioner och grundlagar. Det kommer ifrån det här. Att det är ett avtal mellan folket och staten. Och det grundar sig på individers frihet.
Ja, men och det är också... Alltså, man kan ju gå steget längre också och säga att avsaknaden av någon form av hierarki, någon form av tvång och sånt där är inte så jävla kul heller. För att det är ju total anarki och bara animaliskt.
Nej, precis. Alltså, du måste ju ha...
Det är balansen mellan det. För att, alltså, jag menar, ta typ... Ja, men låt mig ta ett bra exempel. I New York på sistone så har det varit en jävligt många såna här jävligt många kvinnor som blivit attackerade på gatan av folk som slår dem. Och det har varit problem med tunnelbanan, det ena, andra, det tredje och sådär. Och så dessutom samtidigt då så håller de på med ett fall med en snubbe som ingrep på en tunnelbana. Han ser ut lite som mig, fast jävligt mycket manligare och har en mustasch. Han ingrep mot en person som var extremt hotfull på tunnelbanan och som var liksom hög på 1000 olika droger och inkapaciterade honom på något sätt, liksom höll honom eller något sånt där, och så dog han. Men det var också för att han var så jävla pundad. Liksom. Och men han var liksom extremt hotfull och allt sånt där. Och där är ju den grejen då också att när du inte har ett våldsmonopol som faktiskt tar tag i såna där saker, då är du ju inte fri heller. Framförallt så är du inte fri om du inte får försvara dig själv i det läget.
Precis, exakt. Så du är ju fri i liksom
teorin. Våld och frihet har ju ett o... Alltså det har ju ett band mellan varandra på något sätt. För att frihet är också att inte bli utsatt för våld och att ha rätten att försvara dig, vilket på sätt och vis också är en negativ rättighet då.
Precis.
Men det jag menar är liksom, och balansen mellan helt enkelt den biten och staten som ett våldsmonopol som också kan skydda dig, vilket ger dig frihet i förlängningen och sådär. Så att, ja.
Precis. Det var det jag menar med att människor är... runt här. Exakt. Jag menar, det är det jag menar med att människan i teorin är fri i grunden. Men i praktiken så måste vi se till så att vi är fria. Alltså antingen då genom att försvara oss själva eller att vi skapar den här idén som är staten egentligen. Och det här var ju det vi gjorde på, alltså det här var ju egentligen att befria människan från, alltså tidigare innan liksom upplysningen när de här idéerna kom, så liksom levde vi ju under kungar som styrde landet för att det var deras gudomliga rätt på något vis. Och sen kom Locke då på 1600-talet innan upplysningen och sa liksom att nej, människor är fria i grunden och det enda rätt, liksom staten kan endast legitimeras på det här sättet om vi har ett socialt kontrakt där vi skapar en stat vars uppgift är att se till så att människors frihet inte inskränks i praktiken. Liksom. Det är liksom hela grunden för varför vi har grundlagar egentligen. Alltså det är precis hela grunden som varför det ser ut som det gör idag. Men grejen är, liksom, det som stör mig är att, och det här har jag också pratat om tidigare, men vi måste tyvärr gå igenom det lite grann översiktligt igen. Alltså, den här idén med rättigheter ifrågasattes senare av den här vetenskapliga rörelsen som sen kom att bli den modernistiska rörelsen. Man ville liksom göra juridiken vetenskaplig och då rensa bort alla såna här metafysiska idéer som frihet och så vidare. Man sa liksom att frihet kan vi inte belägga vetenskapligt, så då vet det fan om vi kan behålla det. Liksom. Men det märkliga var liksom att man behöll själva strukturen med en konstitution och det sociala kontraktet. Alltså egentligen tänker man ju sig att om man liksom tar bort friheten så borde ju även det sociala kontraktet falla också rent logiskt. Då. Men så blev det tydligen inte, utan man behöll det sociala kontraktet, konstitutionen och staten, men man sa att frihet, det ska bort. Liksom. Så att alltså, Så istället liksom, så tänkte man sig att det finns ingen frihet som föregår juridiken. Alltså de lagar och regler som stiftas och därmed också liksom rättigheter som skrivs in i konstitutionen eller grundlagen eller vad man nu vill kalla det. Det ska styras av folkviljan och genom dess representanter, alltså riksdagen och så vidare. Så vad en staten stiftar det som en rättighet var en rättighet, varken mer eller mindre. Så här liksom går vi alltså ifrån den här idén om att rättigheter föregår politiken. Och rättigheter blir istället något som politiken skapar. Och det här, alltså det som stör mig, alltså fine, man kan göra det. Man kan säga att frihet inte existerar. Och vi ska inte hålla på med det. Men alltså den här grejen att vi på något sätt behåller ett liberalt skal kvar. Och även liksom ett liberalt språk när vi fortfarande än idag talar om rättigheter och friheter och så vidare. Och anledningen till att jag tror att vi har gjort det här är för att det är ett sånt jävla bra argument att hänvisa till mänskliga rättigheter. Alltså, om jag klär den politiska idé jag vill trycka igenom i begrepp som frihet och mänskliga rättigheter så blir det jävligt svårt för min motståndare att stå pall. Liksom. För att
framförallt mänskliga rättigheter. Alltså,
ja, men precis.
Det här begreppet. Jag såg en artikel idag om någon vars son hade blivit mördad som sa det, jag tror inte på alla människors lika värde längre.
Mm.
Och det här har vi ju gått igenom innan, men det är ju alltså, just det här, det är ju en felöversättning. Det var ju,
ja,
det är lika, alla har liksom en grundläggande lika värdighet.
Precis.
Och där kan man också prata om då liberalismen som egentligen bara en sekulär version av kristendom.
Mm.
Vilket det är. Det är bara en förlängning egentligen av kristendomen i mångt och mycket.
Ja, fast man, exakt fast man har gjort sig av med Gud och problemet är ju liksom att man har,
och då blir det ju den, alla människor är lika, liksom, har lika värdighet började som, men det blir sen omformulerat till alla människor är lika värda.
Mm.
Just eftersom att, så här, alla är liksom lika inför Gud blir det då.
Mm.
Men problemet är ju att så här, i kristendomen så hade man ju ändå typ synd, alltså du hade synder och dygder. Men om du tar bort dem i det här, då har du ju liksom egentligen ingenting alls.
Nej.
Då får du ju de facto nihilism på något sätt.
Precis.
Så att då hamnar man ju i en sån situation där det blir alla människors lika värde oavsett vad de gör.
Mm.
Sen kan jag tycka att, och dessutom samtidigt paradoxalt nog så har man inte riktigt heller förlåtelse.
Nej, det är lite konstigt.
Samtidigt som man tycker att alla är lika värda. Och då får man bara liksom neuroticism och någon form av jävligt, ska man säga, ologisk och inkoherent.
Exakt.
Bara
exakt.
Magkänsla på grejer som resulterar exakt. I liksom att människor... Å ena sidan så tycker man att alla har rätt till en ny chans för vissa ganska grova grejer. Men så tycker man inte det för andra grejer. Det är liksom Paolo Roberto är mer hatad än många som har begått extremt grova brott.
Che Guevara.
Ja, jo.
Ja, men alltså precis, exakt det du säger. Man skulle kunna säga så här att liksom, problemet är ju att eftersom vi har låtit liksom, det vara upp till demokratin, eller liksom i praktiken egentligen olika intressegrupper och att liksom definiera vad en rättighet är, så finns det liksom ingen logisk eller filosofisk förankring där längre. Det är liksom för det är ju ovetenskapligt, så att vad som helst har liksom kunnat komma att bli en rättighet. Vi har ju liksom idéer om att så här, om någon blir diskriminerad så är den här personens rättigheter så har de, den personens rättigheter blivit kränkta, och jag liksom som håller ganska hårt i de här klassiska liberala idéerna om frihet och rättigheter skulle säga att det är inte alls säkert. Bara för att du blir diskriminerad så betyder det inte att dina rättigheter har blivit inskränkta. Alltså
nej.
För det kan vara så, men det behöver inte vara så, för att de här är inte helt överlappande. Det är ju ett Venn-diagram där de går i varandra lite grann, men det är inte alls så att de helt överlappar liksom.
Nej, precis.
Så att vi har liksom en massa olika rättigheter idag. Eller snarare liksom att rättighetsbegreppet handlar inte längre om frihet. Det har knölats in en jävla massa andra saker i det här begreppet.
Så det har knölats liksom... in?
Knölats. Men du kan inte. Vi kan. Det är okej. Okay. Alltså, Så att om man pratar om mänskliga rättigheter idag så är det liksom ingen som egentligen kan definiera det riktigt. Alltså, vi har ju liksom, det finns ju frihet, det finns ju kvar på vissa plan. Men du har ju även liksom inknölat positiva rättigheter. Och vi har liksom så icke-diskriminering och rättvisa och massa saker. Alltså typ klimaträttvisa, vad fan nu det är liksom. Allt det har blivit rättigheter idag. Allt är liksom också klädda i så här liberala, egentligen så här juridiska termer. Och det är ju bara av politiska skäl för att liksom få staten att pliktskyldigt driva igenom skiten. För grejen är att så här, om du har behållit det...
Kan du vara så att juristbrudar är det farligaste som finns?
Ja, verkligen. För jag menar, för staten har ju liksom en skyldighet enligt det här sociala kontraktet och konstitutionen att se till så att ingens rättigheter blir kränkta. Och då blir det ju liksom upp till politiken att försöka hitta någon sorts kompromiss här. För det är ju helt självklart att det här går ju inte ihop. Liksom. Alltså, om vi bara pratar positiva rättigheter och negativa rättigheter, de är ju ömsesidigt uteslutande. Du får inte ihop dem. Det går inte.
Mm. Nej, men precis. Nej, men, och då hamnar man ju i de här absurda grejerna också, just för att om man tycker, alltså så här, just det här, alla människor är lika värda. Dessutom har man den här idén om att det inte finns biologiska skillnader. Alltså, egentligen så är det ingen som tror på det, tror jag.
Nej.
Men det blir någon form av nevros som läggs som ett raster på verkligheten där man ska tycka det.
Ja, precis.
Att
men det är det jag menar. Det är liksom små intressegrupper
som kan förverkligas. Liksom. Det är ju någon form av gnosticism nästan. Att man liksom just... Alltså, och då menar jag gnosticism i bemärkelsen av... Alltså, du har en så att säga dualism mellan kroppen och själen. Där kroppen inte... Man tar liksom inte riktigt kroppen och det naturliga på allvar. Utan det man tar är liksom någon form av själsligt hyperplan. Där alla egentligen har förmågan att vara liksom perfekta. Och alla är egentligen perfekta, men det är bara allting annat som leder till att de inte får leva ut det på något sätt, eller att de inte uppnår sin perfektion. Och där finns det ju liksom, där finns det ju lite olika nivåer av det där. Jag menar, vissa hanterar det på ett ganska bra sätt. Det här är en het take då, men liksom det finns en av de, vad jag har hört då, en av de allra bästa ställena för folk med diverse funktionsnedsättningar och sådär, är faktiskt antroposofernas skola. För att de är så här, de försöker hitta liksom ett, de är lite så där. Antroposofin är ju liksom någon form av postkristen eller postprotestantisk liksom post kan man nästan säga. Teosofi och allt sånt där. Så det liksom först har du kristendom, sen har du upplysning, sen har du teosofi som försöker sammanföra de två, och sen har du antroposofin som är då Steiner och så vidare som gör ett utträde även från dem liksom. Så att det är så här.
Det är liksom, jag har ingen koll på det här alls.
Protestantism upphöjt till två liksom. Eller upphöjt till fyra nästan. Men i alla fall så de har den här idén då att så här, nej, men vi hittar liksom det här, den innersta själen och fröet, och ser hur vi kan liksom odla det så att det kan få växa till sin fulla potential. Och det är ganska fint liksom, och de kan få så här autister som annars är helt inåtstängda att blomma ut och liksom försöka hitta. Men det är inte så att de liksom på något sätt förväntar sig att de kommer att kunna ha samma nivå som alla andra. För det är ju det som är problemet. Det finns någonting fint i att se, okej, vad är potentialen i individer? Den biten i allt det här som vi pratar om nu, det är en fin sak. Men däremot att förvänta sig att alla får lika möjligheter eller ett lika utfall, det är en väldigt, väldigt annorlunda grej. Man kan säga så här, okej, vad har vi att jobba med här? Det är som när du går till kylskåpet, okej, det här är kanske en taskig jag får, men du går till kylskåpet och tänker, okej, vad ska vi laga idag? Jag orkar inte gå till butiken. Vad har jag att laga?
Jag
har lite
ägg,
jag har lite det här. Okej, men jag kan slänga upp liksom någon form av låtsas carbonara på det här. Eller du vet så här. Okej, det var jävligt dumt. Men du fattar vad jag menar. Det är så här, ibland får man liksom jobba med det man har. Och man kanske kan göra någonting ganska bra av det lilla man har. Och så där. Men det kanske inte blir helt perfekt jämfört med om du har en fin marmorerad entrecote hemma.
Precis.
Så, att, och så är det ju med alla människor. Jag menar, alla har ju sina jävla brister. Men på något sätt då så får man se, okej, okay, på vilket sätt går det att använda dem på bästa sätt? Och sen är det vissa personer som är helt jävla geniala och fantastiska. Och dessutom har en jävla massa grit att kunna jobba hela tiden. Good for them. Good for us också. För att de gör saker och ting som hjälper oss.
Ja, exakt.
Det är ju lite det som är... Där har vi ju liberalism på riktigt. Alltså om man då ser liksom hela den här synen på människan i form av liberalism.
Ja, precis.
Där finns ju den på riktigt. Och det är liksom lite mer det här, kan man säga. Och det går ju liksom lite stick i stäv mot just den här tolkningen, den här postprotestantiska eller postkristendomstolkningen av just den här saken mer till ett mer naturligt sätt att se.
Ja, men avslutar in ett take där.
Ja, det råkade brytas lite här. Det var någon som inte ville att sanningen skulle komma fram. Nej, men jag var egentligen klar.
Okej. Okay. Ja, jag vill komma tillbaka lite grann till det här med folkpartister. Då, för jag vill ändå reda ut det ordentligt. Alltså så här, som liberal ska man ju jobba för att försöka liksom maximera individens frihet. Och det tror jag ändå att alla liberaler, även folkpartister, är överens om. Problemet är ju bara att vissa självdefinierade liberaler helt och hållet har liksom dribblat bort sig själva i det här. Alltså de har glömt bort vad frihet egentligen är för någonting. Och det har blivit en väldigt tydlig begreppsförvirring. Helt plötsligt dyker det upp liksom ord som transrättigheter och många liberaler bara liksom så här, ja, de sa rättighet. Rättigheter är ju det jag jobbar för, så därför är jag för transrättigheter.
Ja, alltså, exakt.
Det verkar vara den liksom korta jävla analysen de gör. Och det här är liksom folkpartismen i sin renaste form. Alltså det jag menar med folkpartister är liberaler som glömt bort vad frihet är helt och hållet. Och liksom köpt de här nya, inknölade, icke-liberala värderingarna bara för att man använder ett liberalt språk. Mm. Och, vilket inte sällan innebär att de sätter friheten åt sidan för att driva igenom frihetsinskränkande politik. Allt i liksom så här frihetens namn. Och jag tänkte visa några exempel liksom på...
Liberalismens motsvarighet till wahhabism eller något sånt här.
Du vet, just det, vad är det för någonting?
Bokstavstroende. Du vet.
Ja. Ja, men precis, exakt. Väldigt formalistiskt.
Ja, precis, men istället för att gå till okej, men vad handlar det här om egentligen, så blir man så här, rättigheter är bra, därför så måste jag stötta rättigheter.
Exakt.
Och, så blir man liksom så här bokstavstroende i de här sakerna utan att ens tänka okej, vad innebär det här i praktiken och verkligheten.
Precis. Och jag har samlat på mig några exempel på liksom folkpartismen där liksom som visar på den här totala förvirringen kring vad frihet egentligen innebär. Jag ska skicka över det till. Men första exemplet är, för jag lyssnade på God Ton och jag tyckte att det var intressant att Per och Hanif tog upp just det här i sitt senaste avsnitt, för de pratar om den här nya könsbyteslagen då. Och Per berättade att han har varit och druckit öl med ett gäng moderater där de har diskuterat den här frågan och ja, vi ska lyssna lite på hur det gick när Per snubblade över en moderat folkpartist, och det låter så här.
Alltså det här, alltså jag menar att det är vansinne, för det är ju att man spelar på woke-vänsterns spelplan. Alltså man köper in sig i deras konstruktivistiska samhällsanalys där det är upp till var och en att identifiera sig som vad fan som helst. Och det är ju någonting som går stick i stäv med liksom fundamentala delar av hela den moderata ideologin och samhällsanalysen. Sånt får man liksom inte slarva bort bara för att vilja visa sig lite mjuk och mysig. Och när jag då framförde de poängerna runt det här bordet ungefär med, men liksom kanske inte med exakt de orden, det var väl några öl in, så det var, jag sluddrade väl lite mer, men liksom då var det då den här moderata tjänstemannen som sa, men det är ju inte mot Moderaternas ideologi, varpå jag frågade vad han menade med det, och då svarade han, hör du talas om frihet? Och där, ja, men där har vi det. alltså den fullständiga rötan i all sin prakt. Det här är liksom den alltså konstruktivistiska postmodernistiska woke-idéerna. De befinner sig nu liksom som grekiska krigare inne på borggården. De har tagit sig in med hjälp av en trojansk häst vid namn frihet. Det är precis så här hela woke-eländet kan paketeras för att göras aptitligt för en ung generation av moderater med outvecklat tänkande.
Mm. Ja, är du med?
Ja, helt rätt.
Ja, helt jävla rätt.
Ja, men det är helt rätt. Mm. Och det är också det att, ja, men som de tar upp i avsnittet där också, jag har lyssnat på det innan. Också det här att det är en väldigt liten del av Moderaterna som faktiskt tycker det.
Ja, precis.
I praktiken. Det är egentligen bara en liten klick i toppen som tycker de här sakerna. Och så är det i allmänhet med de här idéerna. Det är en elitåsikt i mångt och mycket, ja, de här grejerna.
Verkligen.
Och så är det med väldigt många av de här frågorna i allmänhet också. Att på något sätt då att man bakar in det till att vara... Eliten gömmer sig bakom idéer som ska appellera till massan, men som massan inte håller med om på något sätt då. Och när man kritiserar emot det så är det så här, ja, men du är självisk för att du vill ju bara ha ditt egen intresse och du bryr dig inte om de här personerna. Du vill att de ska dö till de här transpersoner. eller så här, du tycker inte att de ska få existera. Vilket också är så här, liksom, det är så här, också väldigt så här, gnostiskt eller vad fan man ska kalla det. I bemärkelsen av för då är det så här, ja, men det handlar ju inte om att man inte vill att de som fysiska personer ska få existera. Nej, utan det handlar om att du vill
de ska
inte,
ha samma rättigheter som alla andra, de ska inte ha särrättigheter.
Nej, exakt. Men du vägrar att acceptera deras sagovärld. Vilket innebär att och det är det som de definierar sig utifrån. De definierar sig inte utifrån den fysiska verkligheten utan snarare då utifrån det här men den här sagovärlden, deras liksom perfekta idé eller liksom så här, deras jävla lajvande liksom, om man ska vara helt ärlig. Och det är ju allt det här som man går tillbaka till Jordan Peterson, det som gjorde honom känd, handlar ju också om det här. Om du tvingar folk att behöva erkänna de här sakerna så är det ju liksom, då är det ju tvång.
Ja, ja. Men, och det är ju det här som stör mig, för att det säljs in med liksom frihetligt språk direkt, och det stör mig så in i helvete, för att det är de här jävla folkpartisterna som gör det. Och jag har ett till exempel på det här. För att samma sak hände egentligen i ledarredaktionens podd, alltså Svenska Dagbladet, den brukar jag lyssna på. Jag tycker Andreas Eriksson som leder den podden är faktiskt skitbra. Men för han, det här var ett avsnitt från den 19 mars då, när de hade med folkpartisten Jakob Olofsgård. Och det var en, alltså jag ville klösa ut öronen på mig själv när jag lyssnade på det här. Alltså egentligen samma tema, också liksom könstillhörighetslagen då. Och då kom den här frågan upp om var gränsen går mellan rätten att få definiera sig själv och tvånget för andra att upprätthålla din egen definition. Vi kan lyssna på det.
Ser du något problem i den här frågan att, så att säga, olika rättigheter och hur vi faktiskt ser världen, vad verkligheten är, att de skulle kunna krocka?
Det är möjligt att, såklart, att det krockar, och då behöver du navigera. Men i liberala kompass i fråga och ställa dig frågan vilken, vem har den yttersta och första rättigheten? Och då är det ju varje individs egen rättighet att vara sig själv som behöver komma i första rummet, såklart. Så kortfattat tänker jag så.
Så kort tänker han. ja, men alltså allvarligt, det här, du hör ju, alltså han slänger sig med liberala ord, men det han egentligen propagerar för, det är ju en frihetsinskränkning för alla andra människor. Alltså jag bryr mig inte. Alltså om du är född som man och vill definiera dig som kvinna, fine, jag skiter i vilket. Du gör precis som du vill med det. Jag bryr mig inte. Men tvinga för fan inte alla andra att spela med i det då. Alltså, det är deras frihet att få definiera dig. Alltså, jag har ett tredje exempel här också egentligen. Och det är inget klipp, utan det är en konversation jag hade på Twitter för ett tag sedan. Jag tror att det var typ ett halvår sedan. Och så det var Elias Fjellander, vet du vem det är?
Nej.
Jag tror att han är typ RFSLs liksom talesperson, jag vet inte, någonting sånt. Han skrev i alla fall på Twitter den 31 oktober i höstas då, så här, citat: "Sorgligt att transpersoners rättigheter ska vara en generationsfråga. Vi unga har inte tid att vänta på er gamla fossiler." Och då svarade jag honom så här: "Vad är det för rättigheter transpersoner saknar? Ärlig fråga." Alltså, jag försökte inte mucka gräl. Jag ville verkligen att de skulle konkretisera vad fan de menar när de säger så. För jag vet mycket väl vad jag menar med rättigheter. Mm. Och då gled den här knarka med farmor-suffaren in. Edvard Ekhem heter han. Du kommer ihåg den videon? Kommer du inte ihåg den?
Nej.
Det var något jippo de gjorde för något år sedan där han står och säger att vi är för frihet, vi tycker att du ska få liksom dra en lina med farmor på balkongen om du vill och bla bla, bara för att, ja, de ville väl provocera kristdemokrater eller någonting, jag vet inte. Ja, han klev i alla fall in och skrev så här, citat: "Rätten att definiera sig själv, rätten att bestämma över sin egen kropp, rätten att få vård i tid, rätten att slippa diskriminering och många mer. Frågan borde vara vilka rättigheter transpersoner faktiskt har." Oh. Alltså, jag inser att det är tråkigt att jag sitter och läser upp en konversation så här, men det är faktiskt väldigt, väldigt viktigt att vi går igenom det här. Så jag svarade så här, citat: "Vissa av de här är inga rättigheter. De andra antingen har transpersoner redan eller är lika inskränkta som alla andras. Skulle det finnas transrättigheter som skiljer sig från vanliga mänskliga rättigheter, vilka skulle de i så fall vara? Hur kommer man fram till dem?" Mm. Då skriver han så här, citat: "Vår nuvarande könstillhörighetslag gör att man tvingas vänta upp till 10 år på att få ändra sitt juridiska kön till det man själv identifierar sig med. Vi ska inte låtsas som att transpersoner har rätten att bestämma över sig själva idag." Alltså, och då skrev jag: "Det är lite märkligt att kalla det för en rättighet. Vill du ge ett moraliskt skimmer till frågan eller vad är poängen? Risken är ju snarare att man devalverar den riktiga innebörden. Bättre att tala klarspråk istället. Du vill göra det lättare att byta juridiskt kön. Punkt." Och sen skrev jag: "Vad menar du att de inte har rätten att bestämma över sig själva? Hur menar du att andra människor är mer fria än transpersoner? Förvirrande." Och då skrev han så här: "Det är väl ändå en rättighet, eller åtminstone en frihet, att få bestämma över sig själv och sin egen identitet. Självklart vill jag göra det lättare att byta juridiskt kön. Mitt mål är att ta bort det juridiska könet. Varför ska man tvingas definiera sig inför pappastaten?" Alltså, återigen, liberalt snack, fast det betyder ingenting. Så det skrev så här: "Att försöka kontrollera hur andra definierar dig är inte frihet, det är ett anspråk på någon annans frihet. Definiera mig gärna som en sko eller vad du vill, jag kunde inte bry mig mindre. När du och dina transpolare inser detta kommer ni vara fria."
Mm.
Ja. Och då börjar han gå in.
Det är väl ett argument att man inte ska behöva identifiera sig inför staten och allt sånt där. Men samtidigt så är det ju liksom ganska fundamentala grejer.
Ja, men jag säger det till honom också. Jag säger så här: om du tycker att juridiskt kön ska avskaffas, fine. Jag argumenterar inte emot dig i sak, men kalla det inte för en rättighet. Det är att devalvera innebörden av rättighetskonceptet och förvirra människor i onödan. Folk har svårt nog att fatta som det är.
Ja.
Alltså, ja, det är det här som jag blir så jävla trött på. Men det här är så jävla typiskt för suffare. Vad fan har hänt med dem? Det är liksom, de har en självbild av att de står upp för frihet i alla lägen, men i praktiken väljer de alltid bort friheten för att det kommer andra goda saker emellan, och de tycks inte liksom det minsta medvetna om det heller. Alltså, ta diskriminering till exempel, som jag skulle definiera som en ren rättvisefråga. Alltså, det är inte en frihetsfråga. Jag var inne på SUFs hemsida och kollade lite vad de skriver. Och de skriver så här: "Varje människa ska ges utrymme att växa utifrån sina egna förutsättningar och all diskriminering är därför förkastlig." Och det här är ju ett moraliskt ställningstagande. Som jag, alltså så här, jag kan hålla med om det liksom rent moraliskt, men rent politiskt, vad innebär det då? Alltså det klassiska exemplet är ju den här bögtårtan, du vet.
Ja.
Kommer du ihåg den?
Mm.
Ja, det var ju en bagare som för några år sedan, alltså det är säkert 15-20 år sedan i USA, som vägrade sälja bröllopstårtor till homosexuella par som skulle gifta sig. Och det här är ju diskriminerande på grund av sexuell läggning. Och det kan man ju tycka är moraliskt förkastligt. Det tycker jag också, alltså på ett plan. Men ur ett politiskt perspektiv så krockar det frihetliga alternativet med rättviseperspektivet. Alltså, om du har ett rättviseperspektiv så landar du gärna i att all diskriminering ska förbjudas och därmed så måste vi tvinga den här bagaren att sälja tårtor till homosexuella par. Men frihetsperspektivet är liksom det totalt motsatta. Alltså det är bagarens fucking frihet att bestämma vem han vill ingå avtal med. Alltså att motverka diskriminering i det här fallet är alltså en ren frihetsinskränkning. Och jag, som sätter frihet framför rättvisa, alltså rent politiskt, skulle landa i slutsatsen att frihet är att få välja vem man gör affärer med. Punkt slut.
Mm.
Alltså, och i det här exemplet skulle jag säga att det här rättviseperspektivet jag pratar om, alltså det hamnar ju inom kategorin positiva rättigheter, eftersom bagaren då, enligt den här suffaren då, har en skyldighet att se till så att bögarna får sin bröllopstårta. Och om man tror på positiva rättigheter så är man mer av en socialist, en socialdemokrat eller kort och gott en folkpartist. Och jag vet, liksom, här skulle folkpartister i alla läger opponera sig och säga liksom, att nej, vi skiljer oss från socialister för de är liksom för samma utfall medan vi är för samma möjligheter. Så tror de sig ha gjort en jättefin skillnad mellan sig själva och socialister. Men alltså,
ja, tillbaka till det. Det är svårare att uppnå samma möjligheter än lika utfall. Alltså, utfall är jättelätt. Det är bara du tar allting och sen så delar du ut allting. Mm. Och alla får exakt likadant.
Precis. Det här är intressant. Det är jätteintressant att du säger det. Om du skulle lyckas liksom få till lika utfall, har du inte då också lyckats med lika möjligheter för alla? Alltså, vad är skillnaden egentligen? Alltså, tillbaka till liksom det här bagarexemplet då. Alltså, om man säger att socialister, de vill ju ha lika utfall. Alltså, de vill att bögarna ska få sin bröllopstårta. Och suffarna då, de säger nej, men vi är precis tvärt emot socialisterna. Vi tycker att alla ska ha samma möjlighet att köpa en bröllopstårta.
Mm.
Vad är skillnaden här? Det finns liksom ingen skillnad mellan de här två idéerna. Det är bara en jävla förvirring där de gör en semantisk liksom distinktion som i praktiken inte finns där. Man kan kalla en transkvinna för en kvinna utan att det rent faktiskt är en kvinna. Men det finns en verklighet som vi måste ha med i beräkningen här. Och det verkar inte de ha fattat överhuvudtaget.
Nej, men och det här är ju också, jag menar, vad är värdet av det då? Alltså om det är forcerat att man måste göra såna här saker.
Exakt.
Vad är värdet av det då? Det är inte så att liksom, för att jag menar, det stora problemet Per och Hanif, jag tror att det var Per som, nej, det kanske var Hanif, det spelar ingen roll, någon av dem sa det här också, att det är liksom lite som på ett live liksom, när någon breakar character och säger du Lars förresten eller du vet så här. Alltså att man liksom, man bryter illusionen av att kalla dem för vad de är egentligen. Och inte typ Sir Richard bla 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 bla. Eller du vet så här. Och då bryts magin i det hela och då fortsätter inte det här skådespelet och allt sånt. Men då är det ju den grejen då att så här, okej, men om det är, alltså, om det helt enkelt är så att man måste göra det, då kan det bli ännu mer, alltså det, på sätt och vis så kan det bli ännu jobbigare för de här personerna då. Mm. För då innebär det ju att folk, alltså så här, deras stora problem är att de har könsdysfori och de känner att de är ett kön. Och det innebär att alla måste bekräfta dem att de är det för att de ska känna sig som det.
Mm.
Det är vad det här handlar om.
Ja.
Men om de samtidigt då vet att folk bara gör det bara för att, Exakt. Och inte för att de faktiskt tycker det. Då kan det bli ännu värre för dem. För att då går de runt och oroar sig. Oj, de kanske inte tycker det här egentligen. De bara säger det för att vara snälla. Och då kan det bli ännu jobbigare.
Mm. Grejen är så här, exakt, det här är så jävla bra att du kommer in på det. För att det här är ju egentligen en moralisk fråga. Alltså jag säger inte, alltså jag är ju vänner som är trans. Alltså jag har inget problem med det i och för sig. Alltså, och det är liksom, men jag måste ju ha friheten att kunna benämna dem som det de vill bli benämnda som. För att annars är det inte genuint. Då är jag inte en moralisk individ. Alltså, då gör jag det bara för att det är påtvingat. Och då är det inte det vi eftersöker överhuvudtaget. Jag måste vara fri för att kunna agera moraliskt. Och det här är ganska intressant. Har du sett The Clockwork Orange?
Ja.
Ja. Jag såg den för ett tag sedan och det var, jag har inte sett den på många, många, många år. Men där kom det upp också för att den här Alex då som det handlar om, alltså han är ju en ligist och han driver runt och han skiter i moral, han beter sig mot människor som att han är ett svin verkligen. Och han åker ju in i fängelse och där har staten tagit fram någon ny metod för att hjärntvätta honom eller mindre, så att han kan inte längre begå moraliskt felaktiga handlingar. Han kan inte det. Och de testar det här inför en publik och han kan liksom inte våldta en halvnaken tjej. Han kan inte slå människor på käften som kanske till och med förtjänar det. Och då visar de upp liksom att titta här vad vi har lyckats med. Vi har gjort honom till en moralisk människa. Och då är det någon i publiken som opponerar sig och säger att men vad fan, det här är inte en moralisk människa. Han väljer ju inte det här själv. Han är ju liksom hjärntvättad till att agera som vi vill. Det är inte moral. Det har inte med saken att göra. Det vi vill ha är ju en individ som är fri att agera precis som man vill och därför väljer att göra det moraliska. Det är ju det vi vill ha.
Ja, exakt.
Och så här, poängen är liksom att jag köper det. Jag äger min egen definition av mig själv. Alltså jag ser mig själv som en trevlig snubbe. Eller så här, jag försöker i alla fall vara
just,
trevlig.
Precis, men det är ju just därför, ja. Det är ju just därför, alltså jag menar, om du väljer att kalla någon kvinna, då är det ju du som gör det aktiva valet att göra det.
Precis, exakt. Men jag ska bara säga, alltså, jag försöker definiera, eller liksom jag försöker vara en respektfull människa gentemot andra människor. Jag hoppas att de ska se mig som en trevlig person. Men om jag kräver av dem att de måste definiera mig som en trevlig snubbe, då går mina rättigheter ut över någon annans friheter. Och rättigheter som går ut över någon annans friheter är vad vi kallar positiva rättigheter. Att försöka sälja in den här könsbyteslagen, alltså juridisk kön, som en frihetsreform, det är fel i sak. Det är en socialistisk reform. Och alla självdefinierade liberaler som försöker driva igenom socialistisk politik är och kommer aldrig i mina ögon vara liberaler. De är för alltid folkpartister. Och för mig som riktig liberal är det viktigt att kunna skilja ut mig från dessa jävla idioter. Punkt slut.
Ja, ja, absolut, absolut. Nej, men ja, alltså och det är så här. Om du går runt och tvingar alla hela tiden att säga att du är någonting, då kommer ju då kommer ju folk till slut inte att tycka det längre.
Nej.
Ännu mindre. Alltså, jag menar, och där är den grejen också. Hade vi stannat vid att transkvinnor är transkvinnor eller transmän är transmän, då hade vi inte haft det här problemet. Problemet är, problemet är när du tvingar någon att acceptera en världsbild som är absurd.
Ja, eller som, alltså det behöver inte ens vara det. Även om du tvingar mig säga att liksom 1 + 1 är lika med 2, så blir det fel, för att jag måste ha möjligheten att göra fel för att överhuvudtaget också ha möjligheten att göra rätt. För att har jag inte möjligheten att göra fel, så kommer jag inte kunna göra rätt heller. För då gör jag bara som du säger åt mig. Och det är inte ett liberalt samhälle, tyvärr. Det är liksom inte det vi vill ha som liberaler. Punkt. Mm. Så enkelt är det.
Ja, nej, nej, men exakt. Ja. Verkligen, verkligen. Och moral någonstans handlar ju i slutändan om det aktiva valet.
Ja, du kan inte vara solidarisk överhuvudtaget om du inte är fri att inte vara det. Mm. För då är det inte solidaritet. Då är det liksom tvång.
Ja, nej, men exakt, exakt. Men, och där blir det också, om man tar det här till andra grejer och sånt också, ta typ hela massinvandringen och allting som sker just nu också, sticks det mot vad, eller det som har skett liksom, och typ att så här, jag menar, att vi inte kan utvisa grovt kriminella personer, att typ, ja, men som jag såg nu häromdagen, den här Nytorgsmannen som har varit suttit in i 2 år har jättehög återfallsrisk, men släpps ut på grund av att systemet säger det, för att det är hans rättighet att släppas ut. Alltså de här, alla de där grejerna blir ju någonstans absurda. För då föredrar man ju systemet över det så att säga rationella att göra i ett sånt läge. Har han jättehög återfallsrisk, då är det inte en bra idé att släppa ut honom.
Nej, precis. Nej, eller, och han har ju flyttat till Malmö också. Funkat?
Ja, precis. Nej, men då har det liksom, alltså, även den här aspekten, har man den här massinvandringen och det blir en jävla massa problem, då kan man inte bara luta sig mot att nej, men det är allas mänskliga rättigheter att få komma hit.
Ja, men precis, för det är inte det är inte en liberal take i sådana fall, om folk inte vill få det här påtvingat på sig.
Nej, men alltså, dessutom det, också att så här, det är en sak om man har kommit hit, men om man har liksom, om man har brutit mot, alltså, överenskommelserna med att få komma hit, då är det ju samma sak där. Då ska man ju ut. För att, ja, men återigen då, det är ju bara liksom rättigheter och inga krav.
Ja, precis.
På att man liksom, och där kan ju krav på något sätt, alltså det är inte kravet i sig som definierar moralen, men kravet är så att säga gentemot andra personer, för att annars så kommer det konsekvenser. Moralen kommer före kraven, så att säga. Man bör inte begå de här sakerna vilket som, men däremot om du inte lever upp till de kraven, då får man konsekvenser. Och det skulle man kunna säga såklart om de här transgrejerna och allt sånt där också, att moralen borde vara att man ska kalla dem det och bla 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 bla. Så där blir det lite krångligt, men samtidigt så är det, så att, jag menar, på sätt och vis så är ju det juridiska systemet uppbyggt på det sättet, men här är grejen att det är en sån absurd grej som går emot liksom det allmänna tänket runt de här sakerna egentligen. Och då blir det ju liksom bara, då blir det ju bara en liten del, alltså en liten grupp då som i princip moraliskt utpressar alla andra att gå med på de här olika grejerna.
Ja, det är ju precis det där. För det är ju ingen som vill ha det här. Och det är ju liksom, typ inom Moderaterna bara, så är det ju typ,
det är absolut, 20, här, i samhällskontraktet,
mindre än 20% liksom, som vill ha det.
Ja, precis. Nej, men i samhällskontraktet i allmänhet liksom, så kan man ju säga att så här, jo, men i samhällskontraktet så har vi ju vissa krav för att saker och ting ska funka. Vi har en hierarki runt det där, och det är för att samhället ska kunna höra ihop liksom. Så att någonstans är det så här, moralen föregår det. Så att, jag menar, på sätt och vis, bara för att liksom problematisera lite den tecken som du har där, så finns det ju ändå den aspekten att så här, jo, men man måste också ha vissa krav på att man inte får göra vissa grejer, men då måste man också vara ganska försiktig med vad lägger in i de kraven, för att om de kraven blir helt jävla absurda, då blir det ju en helt annan femma.
Ja, men, nu hänger jag men.
Nej, men för liksom att så här, okej, det är omoraliskt att slå någon i ansiktet, därför har vi förbjudit folk att slå någon i ansiktet, och det är ett krav på dig. Om du inte gör det, då hamnar du i fängelse. Eller få betala böter eller vad fan som helst, du får rättsliga åtgärder. Där har man ju faktiskt ändå använt sig av den logiken, det vill säga att moralen på något sätt sitter i det lagliga systemet.
Ja, men det tycker jag 100%. Jag menar, frihet är ju en moralisk fråga i grunden. Alltså det är därför staten är bunden av den, precis som alla andra är det.
Ja, men och då kan man ju
säga,
det är
inte en juridisk sak egentligen.
Då skulle de här personerna skulle säga då att så här, alltså att bli felkönad är samma sak som att bli slagen i ansiktet.
Nej, det är det inte. Varför skulle det vara det?
Det tycker de.
Jag förstår inte logiken.
Ja, för att de tycker att ord är våld.
Ja, men... ja, fast... alltså... det, problemet blir ju att om de försöker kontrollera vad jag tycker och tänker och säger, så är ju det en inskränkning utav mina rättigheter.
Mm.
Ja, eller ja, min ja. Frihet egentligen.
De använder ju de facto våld för att tvinga dig att inte göra det.
Ja, men precis. Mm. Det är inte en negativ rättighet att liksom, alltså det går ju stick i stäv med liksom yttrandefrihet liksom. Ja. Det går inte. Det går, du får inte ihop det här. Liksom. Det är logiskt... det är en socialistisk reform. Vi kan nöja oss med det.
Det är konstigare än så. Vad jag menar med att problematisera det här, att det finns ändå vissa grader av när man tillämpar den logiken inom juridik. Ta förtal till exempel. Det är inte våld.
Nej, men jag tycker att det ska vi avskaffa också.
Ja.
Bort. All diskrimineringslagstiftning ska bort. Alltså, om jag fick bestämma. För det hör inte dit. Det har ingenting med frihet att göra.
Nej.
Punkt.
Nej,
det räcker
med
frihet.
Mm.
Det är min liberala take. Sen vet jag att vi har en juridik som är utformad utav massa andra ideologier liksom, och personer. Och framförallt väldigt många små intressegrupper som får igenom sina saker som de vill.
Mm.
Så att, men det är väl lite grann så det är liksom, att leva i ett samhälle. Men kom inte till mig och säga att det är liberalism då. Alltså för det är det ju inte. Alltså vi måste ju kunna prata om vad det är.
Mm.
Och det stör mig. Det stör mig fruktansvärt mycket.
Ja, men och någonstans så handlar det också om jag skulle säga att så här, någonstans så handlar det om proportioner, intuition och rimlighet där också. För att om man blir helt besatt, alltså det var därför jag skämtade om att de är som salafister liksom, att de blir så här bokstavstrogna till de här grejerna utan att sansa sig själva och se att det finns intressekonflikter i det här.
Ja.
Och det är det jag menar, alltså de här systemen som vi bygger upp är inte perfekta. Alltså det är någonting som måste vara en del av en dialog mellan det moraliska och det rättsliga och det rimliga och pragmatiska, som också tar hänsyn till frihet på något sätt och som tar hänsyn till vad är rimligt att avkräva människor. Och jag menar, det är många lagar är ju ligger ju så att säga så i balansbrädan på övervikt av förtryck snarare än en frihet liksom. Men det finns ju fortfarande en intressekonflikt i de två aspekterna.
Ja, men problemet med pragmatism, det är att de här jävla människorna får alltid igenom någonting som de vill. Alltså om du säger liksom
att de moraliskt utpressar människor.
Ja, eller liksom att nej, men jag skulle säga att det har att göra med att de definierar saker som rättigheter när de inte är det. Och då blir det statens skyldighet att se till så att det här går ihop. Och har jag en frihet då? Det staten gör, det är att vi måste väga de här pragmatiskt mot varann och så måste vi hitta en gyllene medelväg. Nej! Alltså, de har ingen rätt att inskränka mina friheter. Punkt. Alltså, vart får de den rätten ifrån? Vart kommer den ifrån? Vart får staten rätten ifrån att inskränka mina friheter? Jag vill veta det. Jag har aldrig fått en bra förklaring på det. För de är också människor. Om de har rätt att inskränka mina friheter, vad är det som säger att jag inte får inskränka deras friheter då i sådana fall? Alltså, det är inte logiskt koherent överhuvudtaget. Och problemet med pragmatism, det är att de kommer alltid vinna lite mark hela tiden och till slut så är vi där.
Mm.
Alltså, jag är inte pragmatisk. Jag är frihetlig, punkt. Det är liksom... Ja, nej. Annars... Det kommer bara leda sakta ut för.
Ja, nej men exakt. Alltså, problemet är när man börjar... Ja, men exakt. När man börjar övertolka saker och ting så finns det inget stopp heller. Alltså, om man inte har en naturlig fucking spärr på... Mm. Okej, allting är inte helt koherent. Utan det måste finnas någon form av separation av olika intressen och maktsfärer och det ena och det andra, och vi måste på något sätt balansera intressen mot varandra. Men om man hela tiden tar framförallt också här liksom, vilkas intressen är det man tar i hänsyn här? Jo, det är alltid
de som gnäller mest. Varför måste vi balansera intressen? Räcker det inte med att vi är fria? Att det är det som är poängen.
Jo, ja, ja, det är klart. Det är klart. Men
alltså, jag menar, så här, de flesta... För det jag säger här, det är att om jag säger att jag har rätt att liksom slippa liksom bli utsatt för fysiskt våld, och så kommer någon och säger att så här, ja, men jag tycker att jag har en rättighet att slå dig i ansiktet. Och så går vi till staten och säger, jaha, hur fan ska vi göra nu då? Och så säger staten, ja, det här blir svårt. Vi måste hitta en pragmatisk medelväg
nej,
här.
Nej, nej, liksom. Såklart.
Nej, 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 nej. Det finns inga intressekonflikter.
Nej, nej, exakt. Där är det inte en intressekonflikt.
Såklart. Och så är det med allt. Så är det med allt. Vi kan inte hålla på att ge folk liksom millimeter efter millimeter. För till slut så finns det ingenting kvar utav frihet. Och det är väl lite grann där vi lever idag. Och det är jag väldigt trött på. Och det är väl därför jag är liberal och skriker om det här som någon jävla Don Quixote. Liksom. Det är ju en kamp mot väderkvarnar, jag vet det, men vad fan ska jag göra då?
Nej, men jag håller med dig. Jag håller med dig. Alltså, och någonstans där så är det så här, okej, men det hade ju som sagt då inte varit ett problem egentligen. Eller det har inte varit ett problem tidigare att låta folk få göra de här olika sakerna. Det är lite det jag menar med intressekonflikter där. Att så här, ja, men då tillåter man dem att få göra vad de liksom hålla på med sina grejer.
Absolut.
Det är ju det ena och det andra. Och då får de göra det. Men när de träder över på andras liksom, rättigheter och tvingar dem att spela med på något sätt, då blir det ju ett problem. Liksom.
Precis. Jag ska kunna anordna en damfotbollsmatch utan att de ska kunna komma och säga att jag har faktiskt rätt att vara med här, för jag är också en dam och jag är bättre än de på fotboll som spelar. Då är jag full frihet att säga nej, ursäkta mig Hans, som nu heter Maria. Du jag har all rätt att diskriminera dig. Du får inte vara med. Hej då. Alltså, du har ingen rätt att vara med i mitt lilla projekt här.
Nej, nej, exakt. Nej. Exakt.
Sorry.
Ja, och om någon vill liksom ha en klubb där bara queer-personer ska få vara, så är det också helt okej.
Okay. Ja, fine, gör det. Skit i vilket. Ja. Jättebra. Jag kommer inte försöka tvinga mig in där liksom, om ni vill göra det.
Nej, men exakt.
Exakt. Så det går att leva. Ja,
egentligen så är det inte så jävla komplicerat.
Nej, det är ju inte det.
Nej.
Det är faktiskt inte det. Men ska vi säga att vi kommer ju prata om den här frågan lite kanske mer ingående senare också, i ett senare avsnitt.
Ja, precis. Det kommer vi göra.
Så det, och det kommer väl förmodligen nästa vecka. Det är i alla fall planen nu, som det ser ut. Så ser det ut som att det kommer bli så. Så att, ja. Vi kanske ska ge oss...
För att avsluta liksom, alltså det som är, jag tycker att det finns någonting i det där också, någonting väldigt, väldigt oroväckande i den utvecklingen, just att man tar gnällspikarna och offret liksom i någon form av liksom hittar på bemärkelses parti hela tiden. Och det är ju just den här vägen till träldomsgrejen då. För att någonstans, alltså det stora problemet är ju så här. Vilka är det, alltså så här, vad är egentligen det konstruktiva som kommer från de här grejerna? Det är ju inte så jävla mycket liksom. De Nej. Har egentligen möjligheten att i sina sfärer få leva ut de här sakerna, men om du hela tiden liksom tar de här stegen i att tvinga alla att gå med på det hela, då får du ju en enorm centralstyrning, och om den alltid lutar mot offrets till offrets fördel, då får du ju ett samhälle som bara caterar och dessutom amplifierar offerskap hela tiden.
Ja, och jag skulle säga att grundproblemet är att vi har ett filosofiskt liksom, system, eller ett system som inte hänger ihop filosofiskt. Och jag har i senaste avsnittet när jag pratade om naturrätt så förklarar jag det här ganska väl. Vi måste ha ett system som hänger ihop, annars kommer det bli kaos. Om vi vill ha ordning och reda, men det kanske inte alla vill ha då.
Nej, ja. Men, och sen är det också liksom där med lika utfall och lika möjligheter och allt det ena och det andra. Det är också, alltså, det är liksom samma förnekande av verklighet som transpersoner har också.
Ja.
Alltså, det är liksom att man låtsas som att det är så, får liksom stå över verkligheten, och verkligheten är hierarkier är både naturliga och behövs.
Ja, exakt. Så enkelt är det. Ja, men vi kanske ska se ihop det här för idag.
Ja, vi ser ihop det.
Så får du ha en trevlig helg. Så,
ja, detsamma.
Ja, så hörs vi.
Ciao.
Ciao.